Men resan är inte färdig ännu. Vi ska åka vidare från Malta när vi kommer till Grekland. Här bygger man också tålos med kallmurade stenar, välvda tak på samma sätt som i södra Spanien. Men det sker långt senare. När traditionen upphör i hela Europa med megalitgravar så fortsätter den på några få platser. I delar av Bretagne, i södra Spanien, fortsätter den också delvis. Och härifrån sprids den över Medelhavet bort till Grekland, som börjar med samma typer som finns i södra Spanien. Så Grekland anammar de spanska traditionerna och bygger på samma sätt. Men här sparar man inte på krafterna. Istället för att kallmura med små, tunna stenar byter man ut dem mot stora stenblock. Och genast börjar man bygga välvda kamrar som är enorma i omfattning. Det gäller både kammaren och gången. Det skulle bli sin tids främsta byggnadsverk. Men alltihopa härstammar ifrån Västeuropa. Det var inte bara Grekland. Även i Egypten så kan vi se att det första tecknen på högkultur har vissa särdrag som inte bara är inhemska. Tvärtom, utvecklingen gick så våldsamt fort i Egypten runt 3000 år före Kristi födelse att det i princip är nödvändigt att det kom influenser utifrån. De flesta forskarna pekar på sumererna, att vara härifrån som idéer, tankar, traditioner kom. Och mycket riktigt så hittar vi också tydliga släktskap mellan den egyptiska traditionen och det som fanns hos sumererna längre österut. Men inte allt. Ett flertal föremålstyper, liksom hieroglyferna, kan inte förklaras på det här sättet. Sumererna hade inte sådana hieroglyfer. De hade annan skrift som inte alls påminner om hieroglyferna. Istället så kan vi se att föregångarna till hieroglyfer snarare kommer från andra områden runt omkring östra Medelhavsområdet eller rent av från Västeuropa. De konstiga ristningarna som vi finner på väggarna i Bretagne, Irland, ja, en del av dem påminner faktiskt om vissa hieroglyfer. Liksom ett flertal föremål som är främmande för egyptiskt område kan påträffas i södra England, norra Frankrike. Och det här är bara några av de tecknen som påvisar att det bör ha funnits en kulturkontakt mellan nordvästra Europa och Egypten, precis som det fanns mellan Malta och Skottland. När man sedan i Egypten började bygga pyramider så fanns det en föregångare till pyramider som vi kallar för mastaba. Dessa gravrum med gångar långt ner i underjorden var perfekta symboler för den egyptiska kosmologin. Deras uppfattning om hur allting blev till, verklighetens skapelse, den finns symboliserad i varje detalj i dessa mastaba-gravar. Antydningar finns att det är gravar. Gravgåvor och mycket annat skulle kunna peka åt det hållet. Men när dessa sedan utvecklades vidare och fick en stor överbyggnad, det som är själva pyramiden, så kan vi se åtskilliga detaljer i konstruktionen som var främmande för den här regionen, som inte fanns någon annanstans. Och det var inget nytt påfund. Alla dessa detaljer finns nämligen hos megalitgravarna i Västeuropa. Det är här vi hittar föregångarna till pyramiderna i Egypten, liksom en del av det övriga vi hittar i egyptiska högkulturen. Allt detta visar att det är ett komplicerat nätverk av kontakter, influenser, idéspridning som medfört att olika områden byggt megalitgravar eller snarlika konstruktioner vid olika tidsperioder. Och det här är ändå bara megalitgravarna som jag har pratat om nu. Sen finns det också annat som kan vara minst lika spännande. Andra byggnadsverk vid sidan av detta som följer andra riktlinjer. Exempel på det kan vara de kulthusen, eller kulthögar, eller kulthägn. Det vill säga små hus eller befästa områden där befästningen i sig inte tycks ha varit militär, utan snarare en inhägnad för religiösa skäl. Det finns också märkliga avenyer, så som det kallas. Långa rituella vägar över landskapet. ibland flera kilometer långa, som sträcker sig fram spikrakt eller i bågar över landskapet. En vanlig form är att den är ganska rak men har en given vinkel på vägen. Inte många grader kanske, men en markant vinkel som visar att man byter riktning någonstans. Det hittar vi i södra England, det hittar vi i Bretagne och mycket riktigt, det hittar vi också vid pyramiderna i Egypten. De här runda befästningarna som jag nämnde, de kan vi hitta i Tyskland, i Danmark, på de brittiska öarna i första hand. Men de skulle senare förenklas och bli mer symboliska, så tillvida att man struntade i den stora stockpalisaden som inhägnade området. Man slutade med vallgravarna runt omkring på utsidan och man slutade med byggnationer inuti runden. Istället så blev det bara en cirkel med glest utplacerade stenar. Det vi långt senare skulle kalla för domarringar. De har en föregångare på de brittiska öarna och även i Frankrike som sträcker sig ända ner till bondestenåldern, vilket våra domarringar definitivt inte gör. Så på avlägsna vägar skulle vi kunna hävda det att våra domarringar är besläktade med gånggrifterna. Ytterligare någonting som finns vid den här tiden så är det resta stenar, framförallt i Bretagne, men också på andra platser i västra Europa. Och de kan också uppfattas som en föregångare till det man sen har i Egypten, deras obelisker som var mycket mer välhuggna än de vi hittar i Bretagne. Men det är i Bretagne som allting börjar. Och här så hittar man den största menhiren som den kallas för. Den är 20 meter hög och väger 300 ton. Är det obegripligt att man kan resa en sten som väger 300 ton och stabilisera den? Numera så står den inte upp längre. Den har gått sönder, fallit samman och man kan beskåda den på samma plats där den en gång restes, liggandes på marken i fyra delar. Det sista silospåret som jag vill nämna, det kanske är det allra viktigaste. De naturliga grottorna som finns lite överallt i Europa, men som ändå är ganska ovanliga. Det var nog här som allting började. De första bönderna som lämnade Anatolien och östra Medelhavsområdet, de använde naturliga grottor i Grekland, Italien, Frankrike, Spanien. Och när de sedan kom i kontakt med den inhemska befolkningen i norra Frankrike, så var det uppenbarligen ett givande möte mellan två kulturer. Människorna här uppe använde också grottor i möjligaste mån till sina andliga ritualer. Och så som det verkar så skulle bönderna anamma delar av den inhemska befolkningens traditioner och detta smälte samman. Vi kan utgå ifrån att den tiden runt 4800 före Kristi födelse var en ganska orolig tidsperiod. Vi vet det att bönderna hade spridits långsamt i Europa ända fram till den här tidpunkten när man plötsligt ville expandera norrut. Man ville lägga under sig resten av nordligaste Tyskland och Polen. Man ville kuva Skandinavien och de brittiska öarna och föra upp stora mängder boskap, spannmål, förutsäde och på så vis omvandla dessa jättelika områden till jordbruksmarker så som man redan hade gjort för den övriga delen av Europa. Så som jag uppfattade själv så måste attackerna gått jättesnabbt och lika fort gav man upp och återvände. Vi ser märkliga spår efter jordbruksaktiviteter. Till och med i Sverige, Östergötland, Västergötland, liksom i Skottland och på Irland, England, så hittar vi enstaka spår från just detta korta skede. Men man gav upp lika fort som man hade börjat. Den forna inhemska befolkningen skulle få vara kvar ytterligare några sekler innan nästa anfall kom, runt 4000 år före Kristi födelse. Den gången skulle man lyckas desto bättre. Från den tiden och framåt så ser vi inga spår efter den gamla inhemska befolkningen. Vi vet att de finns där. Genom DNA-teknik och släktskap så vet vi att deras ättlingar fortfarande finns kvar. Men deras kultur försvann en gång för alla. Det var det här första skedet som jag nämnde. Runt 4800 år före Kristi födelse, eller möjligtvis 100 år senare, som man lät bygga de första megalitgravarna i Bretagne. genom en samverkan mellan bönderna och den gamla inhemska befolkningen. Det är svårt att tolka det här riktigt, men vi vet det att de första megalitgravarna var som kopior av naturliga grottor som inte fanns på samma sätt i Bretagne, men väl i centralmassivet i mellersta Frankrike och på en del andra ställen. Det var som att det blev en tradition att om det inte fanns naturliga grottor så lät man bygga dem själv. Och då krävdes ibland stenmaterial ända upp mot 50 000 ton per styck. Ja, vi kan var och en fundera på hur man bygger med sådana vikter.